Välkommen till Bibel och bön den här onsdagen. Vi ska läsa tillsammans ifrån Apostlagärningarna 9 om Paulus omvändelse idag. Och vi ska be tillsammans. Vi börjar med att tacka Gud och lägga den här stunden i Guds händer. Tack helige Ande för att du vill uppenbara ordet för oss, Herre. Att du vill tala med oss, att du vill att vi ska få lära känna dig bättre, att vi ska få bli mer förälskade i Jesus och att vi ska få lära känna dig bättre. Amen. Jag tänkte läsa inte hela kapitel 9 med oss idag, utan den första delen, de 18 första verserna. Så får du gärna fortsätta att läsa. Läs hela kapitlet. Det handlar om, fortsätter sen om Saul i Damaskus och Jerusalem och Petrus i Lydda och Joppe. Men jag ska fokusera kring Paulus omvändelse den här lilla stunden nu. Och vi läser i Jesu namn. Jag läser ifrån Nu-Bibeln och du läser ifrån din Bibel. Och så upptäcker vi Guds ord tillsammans. Saul, som fortfarande var fylld av hat och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen. Han bad att få med sig brev adresserat till synagogerna i Damaskus så att han skulle få tillstånd att arrestera alla där som tillhörde vägen, både män och kvinnor. Sedan skulle han föra dem som fångar till Jerusalem. Men när han reste iväg och närmade sig Damaskus, omgavs han plötsligt av ett starkt ljussken från himlen, och han föll till marken och hörde en röst som sa: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: Vem är du, Herre? Rösten svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Res dig upp och gå in i staden, så får du veta vad du ska göra. Männen som varit tillsammans med Saul stod där allesammans stumma, för de hade hört rösten men såg ingen. När Saul reste sig från marken och öppnade sina ögon kunde han inte se. De tog honom vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar var han sedan blind och varken åt eller drack. Men i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Och Herren talade nu till honom och i en syn och sa: Ananias. Ja, Herre, svarade han. Då sa Herren till honom: Gå till Raka gatan och in i Judas hus och fråga där efter en man som heter Saul från Tarsus. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias ska komma och lägga händerna på honom så att han kan se igen. Men Herre, svarade Ananias, jag har hört av många om den mannen och allt ont som han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och här har han en fullmakt med sig från överste prästerna att arrestera alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: Gå, för jag har utsett honom till att vara mitt redskap. Han ska göra mitt namn känt för många olika folk och makthavare och för Israels folk. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namn. Då gick Ananias dit och kom in i Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa: Saul, min broder. Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen, har sänt mig för att du ska få din syn tillbaka och bli fylld av den helige ande. I samma stund var det som om flagor föll från Sauls ögon och han kunde se igen. Han reste sig då genast upp och lät döpa sig. Och när han hade ätit fick han krafterna tillbaka. Saul, eller Paulus som var hans, Saul var hans judiska namn och Paulus var hans romerska namn. Han fick möta Gud där på vägen. Han var ju på jakt. Han var ju, jag har ju läst tidigare om hur han förföljde församlingen. Hur han hade stått vid Stefanos stening och tyckt och hållit med att det här är någonting som är bra. Han drevs av en längtan att få bort den här sekten, den här förkunnelsen från det judiska folket. Och han hade liksom begärt att få de här möjligheterna att ta folk till Jerusalem för att de skulle kunna ställas till rätta inför den judiska högsta, stora rådet för det som de hade gjort. Det de förkunnade. Och det står att han förföljde de som hörde till den vägen. Till vägen. Det var vad de kallades då. Det står, han bad att få med sig brev adresserat till synagogerna i Damaskus så att han skulle få tillstånd att arrestera alla där som hörde till vägen. De kristna kallade sig då att de tillhörde vägen. Precis som Jesus själv hade sagt, Jesus när han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Så knöt de an till detta, att de tillhörde den vägen, att de gick på den vägen, att de följde vägen, de följde Jesus. Han var den väg som de följde och de tillhörde vägen. Och han förföljde alla de judar som följde vägen. För det var en villolära, såg han. En hädelse. Och han tjänade Gud helhjärtat. Han trodde att han liksom gick Guds ärenden. Att han liksom höll det judiska folket rent. Från den här villoläran som ville lura folk bort från Gud. Lura bort folk från den sanna läran. Judarna längtade efter, fariseerna längtade efter Messias, efter den äkta, liksom, att folket skulle liksom leva för Gud så att Messias kunde komma. Det var en längtan som de bar på. Och det här var någonting som Paulus brann för, verkligen att få stoppa den här villoläran som drev folket bort från den sanna läran. Men så kommer han där. Han har brevet i hand. Han är på väg till Damaskus. Han ska liksom göra Guds ärenden. Och så stoppar Jesus honom mitt på vägen till Damaskus. Och så gör Jesus någonting som jag älskar. Han identifierar sig med sina lärjungar. Han säger inte, varför förföljer du min kyrka? Utan han säger, varför förföljer du mig? Jesus identifierar sig med sina barn. Han frågade, då frågade Saul, vem är du, Herre? Och rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Saul förföljde de som tillhörde vägen. Men ytterst så förföljde han som är vägen, sanningen och livet. Jesus Kristus, Guds Messias. Och Saul blir stoppad mitt där. Han blir nedslagen till marken. Han blir överväldigad av ett ljus och han hör den här rösten. Många hör den här rösten. Men han får liksom förlora sin syn. Han blir blind. Och de får leda honom in i staden. Och han får liksom han förstår att någonting har hänt och han har liksom mött Jesus. Han är själv där i 3 dagar, eller han är i bön, står det, och fasta i 3 dagar. Man förstår att han har förstått budskapet. Han har vänt om, han har fastar, han ber, han söker Gud för att han har mött Gud på vägen där. Han trodde att han följde Gud men insåg att han förföljde Gud. Han hade blivit blind på sina ögon, men han insåg också att han hade varit andligt blind. Saul hade varit andligt blind för vem Jesus var. Han hade trott att han tjänade Gud genom att förfölja dem som tillhörde den vägen. Paulus beskriver själv hur hans andliga blindhet togs bort. Förstår vi att i andra Korintherbrevets 3:e kapitel och vers 15-18. Då säger han så här. Än idag, när han talar om de judar som ännu inte hade tagit emot Jesus, som ännu inte hade förstått att Jesus var den Messias som han förkunnade och som den kristna kyrkan, lärjungarna och apostlarna förkunnade. Att de inte förstod vem Jesus var, så säger Paulus så här i Andra Korinthierbrevet: än idag hänger det en slöja över deras hjärtan när de läser ur Mose lag. Men så fort någon vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är friheten. Alla vi som har fått slöjan borttagen kan nu se Herrens härlighet, och den förvandlar oss till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet och kommer från Herren anden. Här förstår vi att han har varit med om detta. Han hade haft den här slöjan när han läste lagen, när han läste profeterna. Han kunde dem. Han visste, han hade läst Jesaja 53. Han hade läst Psalm 21. Han kunde lagen, han kunde profeten, han längtade efter Messias. Men det fanns ett skynke som dolde sanningen i skriften för honom. Och han säger att det är i mötet med Gud, mötet med den heliga ande, i mötet med Jesus, som den här slöjan tas bort. Det kan inte liksom ske genom intellektet eller genom att bara gräva i skrifterna. Utan det krävs ett möte med Gud, ett personligt möte med Gud. Och Jesus talar om det här personliga mötet och hur det är någonting som Gud gör i ens liv. Han talar om det i Matteus 16 med sina lärjungar när han frågar: vad säger folket, vem är jag? De hade lärjungarna berättade allt möjligt vad folket trodde att vem Jesus var. Och så frågar Jesus den där frågan till lärjungarna: vem säger ni att jag är? Och så svarar Simon Petrus: du är Messias, den levande Gudens son. Och så bekräftar Jesus för honom att du är lycklig, Simon, Jonas son, för min far i himlen och inte någon människa av kött och blod har visat detta för dig. Det var ingen som hade berättat det för Simon Petrus. Det var ingen som han hade läst sig till eller kommit underfund med. Han hade fått det i sitt gudsmöte. Fadern hade gjort detta. Den helige ande hade liksom rört och förklarat det och liksom tagit bort skynket, den här slöjan i Simon Petrus liv och i lärjungarnas liv, så att de såg vem Jesus var, medan andra inte gjorde det, utan det var i Guds mötet som det skedde. Och Saul hade ju blivit fysiskt blind, och så fick han komma Ananias där och la sina händer på honom så att han skulle kunna se. Och den blindheten var ju naturligtvis konkret och påtaglig. Men minst lika påtaglig, skulle jag vilja säga, var den andliga blindhet som Paulus hade haft, som Saul bar på. Han hade ju fantastiska lärare. Han hade ju haft en av de bästa som suttit vid Gamaliels fötter. Han hade liksom fått den bästa undervisningen, den bästa utbildningen. Men han hade inte kunnat se vem den som skrifterna förkunnade skulle komma. Han hade inte kunnat förstå vem det var som skrifterna pekade mot. Trots att när man forskar i skriften och har mött Jesus, så är det uppenbart att han uppfyller alla de här förutsägelserna om vem Messias skulle vara. Han hade varit 3 dagar och bara fått vara med Gud, fått be till Gud, fått liksom vända om från att ha förföljt vägen och förföljt Messias till att få följa Messias, att få följa Jesus, att få lämna sitt liv till Jesus. Nu trodde Saul att Jesus var Guds Messias. Och han lät genast döpa sig, står det. Det hade gått 3 dagar. Vi brukar säga det, att det är han som väntade längst att döpas. Och jag tycker inte vi behöver ta det som någon måttstock sådär. Men 3 dagar fick han liksom pröva sig och lämna sig till Gud och fick innan Ananias kom och bekräftade att han att gav honom hans syn tillbaka och bekräftade att Gud hade sett honom och fick be om den heliga andes gåva för hans liv. Och han fick möta Gud där igen och ta emot den heliga andes gåva och bekräfta det genom att lämna sitt liv till Gud, att låta döpa sig och börja direkt. Vi läser det vidare hur han börjar förkunna Jesus, övertygar de grekisktalande judarna om vad att Jesus är den som de har väntat på. Han får ju fly, de får ju skissa ner honom i en korg och han får och så vidare. Och sen när han kommer till Jerusalem så tror inte lärjungarna där att han har omvänt sig, så att Barnabas får hjälpa honom. Men han fattar sitt beslut där. Han vänder om efter att ha mött Gud. Slöjan har tagits bort. Han har fått ta emot helande för sin syn som ett tecken på att Gud, att orden han har hört är sanna. Han får ta emot en helig andes gåva och han får låta döpa sig. Och jag vill säga det att vi behöver inte vara färdiga, fullt fjädrade teologer, även om Paulus var det. Men vi behöver liksom inte ha allting, ha koll på alla teologiska frågor för att få låta döpa oss och kalla oss kristna. Utan det är omvändelsen. Det är ett möte med Gud. Det är omvändelse. Få syndernas förlåtelse. Och sätta sitt hopp, sin tro till Jesus. Det är det som är förutsättningen för att kunna döpa sig och ta emot den helige andes gåva. Gud lägger inte några, Bibeln lägger inte några andra krav. Sen så ska vi vandra i lärjungaskap. Sen så ska vi längta efter att mer och mer bli lika Gud, lika Jesus. Precis som Paulus talar om i andra Korintsebrevet som vi läste. Och att förvandlas. Att liksom när slöjan är borttagen, när vi får liksom möta Gud ansikte mot ansikte. Och slöjan är borttagen så strålar Jesus emot oss och strålar Guds bild in i våra liv och påverkar oss och formar oss och gör så att vi blir mer och mer lika Gud. I gemenskapen med Jesus så blir du lik Gud, så blir du lik Jesus, så präglas du, så låter den helige ande sin frukt växa till och man kan få se hur det över tid växer en god frukt, bär en god frukt i ditt liv. När den heliga ande får verka, när slöjan är borttagen, när vi lever med Gud hjärta till hjärta, lever inför hans ansikte, så får frukten liksom växa till. Och det vill jag uppmuntra oss till, att uppmuntra människor att vittna för människor om Gud. De behöver sitt personliga möte, de behöver sitt Damaskusväg, att Gud ställer sig i vägen, att Jesus ställer sig i vägen för dem. Vi kan inte göra det åt dem. De behöver möta Jesus. De behöver vända om. De behöver ta emot förlåtelse och upprättelse. Få lämna sina liv, sätta sitt hopp till Jesus. Och få låta döpa sig. Och få den helige andes gåva. Och sen vandra med honom. Vandra tillsammans med oss. Vandra tillsammans med andra troende. Vi behöver ju varandra. Det vet vi ju. Det här är ju inte någon one man show. Utan vi behöver ju verkligen varandra. Församling är ju att vara, att vara lemmar i gemensam kropp. Vi hör ihop i den heliga ande. Men idag vill jag trycka på detta. Guds mötet. Omvändelsen. Sätta sitt hopp och sin tro till Jesus. Låta döpa sig. Och ta emot den heliga andes gåva. Paulus fick vara med om det och han vittnar om det och vi har fått vara med om det och många människor ska få vara med om det. Men vi behöver inte tänka att vi ska övertyga dem intellektuellt. Det hjälpte inte Paulus. Det är massa judar på den tiden som det inte hjälpte. Och det finns massa människor som har läst i Bibeln utan att ha fått liksom fått sitt personliga gudsmöte ännu. Intellektuellt kan vi aldrig komma till Gud. Då hade Paulus gjort det innan. Men ett gudsmöte, hjärtats möte med Jesus, där han uppenbarar sig och talar in i våra liv. Han som identifierar sig med dig. Han som säger att när någon går som anklagar dig och eller är taskig mot dig för att du kallar dig en kristen, så är det, så säger Jesus, varför förföljer du mig? Varför går du mot mig? Det är inte dig han går emot. Det är Jesus, den personen egentligen går emot. För Jesus identifierar sig med dig. Och med alla, hela den förföljda kyrkan, så står vi som en enad kropp. När en del av kroppen lider, så lider hela kroppen, står det i Bibeln. Och det är sant. Men ännu tydligare så lider Jesus när kroppen lider. För han identifierar sig med dig och med sin kropp. Vi ska stanna där, vi ska be tillsammans. Tack Jesus för att du identifierar dig med oss. Tack för att du är den som dog för oss på korset och bar våra synder. Tack för att du också identifierar dig med oss i våran vandring här. Att du genom din helige ande går med oss. Och att du är den som drabbas hårdast. Och som upplever smärtan, Herre, när din kyrka, när din kropp förföljs, Herre. Vi tackar dig för Paulus, för Saul, Herre. Tackar dig, Herre, för att han fick vända om, Herre. Tackar dig för att du ställde dig i vägen för honom. Att han fick lämna sitt liv till dig, Herre. Fick sätta sitt hopp till dig, sin tro till dig. Fick förlåtelse för sina synder och fick låta döpa sig och ta emot en helig ande. Och har fått tala, förkunna så mycket för i sin generation. Har fått skriva så mycket som har varit välsignelse genom hela kyrkans historia. Vi tackar dig, Herre, för att han har gått före. Vi tackar dig också för alla andra som har gått före. Och vi tackar dig, Herre, för att vi får möta dig personligen. Att du har ställt dig i vägen för oss, så att vi har fått fatta vårt beslut. Att du har uppenbarat dig för oss. Att slöjan får bli borttagen. Att vi får möta dig ansikte mot ansikte och präglas av din bild, Herre. Så att vi får bli lika dig. Vi ber att vi ska få bära en god frukt. Vi ber att vi ska få mer och mer bli lika dig. Så att vi kan få vara med och hjälpa människor några steg framåt till sitt gudsmöte, Herre. Jesus Kristus, vi tackar dig. Halleluja. Så vill vi också lyfta upp våra bönämnen, Herre. De olika människor som du har lagt på våra hjärtan. De olika situationer, Herre, som vi bär på, Herre. Du känner våra bönämnen, du känner våra personliga bönämnen. Vi vill be nu, Herre, för den situation som vårt land och vår värld är inne i. Kring den här sjukdomen, Herre. Vi ber dig, Herre, att smittspridningen, Herre, ska avta. Vi ber dig, Herre, att sjukvården ska få framgång i att bota och hjälpa människor som har kommit in inom vård. Vi ber dig, Herre, om forskarna, Herre, att de ska hitta vaccin och mediciner, Herre, mot den här sjukdomen. Vi tackar dig, Herre, för att vi får ha den här fantastiska sjukvården i Sverige. Vi tackar dig för all forskning som finns i världen, Herre. Tack för det, Herre, för att vi får leva i en sån tid, Herre. Så ber vi, Herre, för myndigheter och politiker som ska fatta svåra beslut. Vi ber att de ska orka det. Vi ber dig, Herre, om enhet kring de viktiga frågorna, Jesus Kristus. Halleluja. Så tackar vi dig för din församling. Vi tackar dig, Herre, för våra syskon här i Götene, i hela din kropp. Vi tackar dig för Kristet Center, Ekumeniakyrkan och Svenska kyrkan. Vi tackar dig för Forshem och Ringsbacken och Källby och andra grupper och syskon, Herre, runt om i vår kommun, Herre. Tackar dig, Herre, för att vi får höra ihop i dig. Tackar dig, Herre, för att vi får vara en kropp, Herre, och med ett huvud. Tack för den bönen vi fick ha i Husaby kyrka på nationaldagen tillsammans. Tackar dig, Herre, för vad du har förberett, Herre, för den tiden som ligger framför. Du ser att vi lever en tid som vi inte var beredda på, i en situation som vi inte hade förberett för. Tack att du inte blir liksom ostabil eller liksom blir orolig av detta. Utan att du verkar lika mycket idag. Att du inte blir passiv utan att du är aktiv. Tack Herre för att du använder den här situationen, att du är vad, använder din församling, att du talar eller drar i människor som får lära känna dig Herre. Vi ber dig Herre att vi ska få gå med dig i den här tiden. Herre, att vi inte ska få vara så låsta vid hur vi brukade göra, utan att vi får lyssna in din helige ande för hur vi ska göra nu. Hur vi kan möta människors frågor nu, hur vi kan vara församling nu, Herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Och så ber vi för den som är svag i sin kropp, som är sjuk på olika sätt här i vår gemenskap eller i vår närhet. Vi ber dig här om helande. Vi ber dig Herre om nåd och hjälp Herre i deras situation och för deras anhöriga. Vi ber dig också för Lukas som vi döptes hos oss för några veckor sedan Herre, och som Migrationsverket utreder om hans tro är genuin, om han har lämnat sig till dig på riktigt Herre. Herre, du ser att det är så svårt för myndigheter som kanske bär på den här slöjan att se vad är tro, vad är en överlåtelse och vad har hänt i en människas liv. Vi ber dig att de ska fatta rätt beslut, att du ska hjälpa dem Herre att se att Abbas Herre har lämnat sig till dig och fått ta emot dig. Han som nu kallar sig Lukas Herre Jesus. För att han vill verkligen understryka att han är ditt barn. Jesus Kristus omslut Lukas i hans funderingar och i hans inför detta. Tack för att vi får finnas till för honom. Tack att vi också får finnas till för varandra i våra olika behov Jesus Kristus. Halleluja. Amen. Ja, på söndag så firar vi gudstjänst. Då predikar Birgitta Söderberg om förväntan. Och jag vill uppmuntra dig att vara med då via våra sändningar. Antingen via webb-tv, tv.korskyrkangotene.se eller närradion. 102,6 MHz närradion här. Eller via öppna kanalen klockan 3 på eftermiddagen. På något sätt. Var med och lyssna in och var med i gudstjänsten. Vi vill också säga att vi kommer under juni månad att fortsätta med de här kyrkkaffet som vi prövade på i söndags vid Fornparken. Runt flaggstången där. Så ta gärna med dig en kaffekorg. Kom och är klockan 12 efter gudstjänsten och samlas med några stycken andra och ha gemenskap. Vi har ju naturligtvis begränsningarna som alltid, att vi kan inte samla mer än 50. I så fall får vi lösa det om vi blir fler. Och mår du inte bra så ska du naturligtvis inte komma. Så kom gärna förbi om du har möjlighet och känner dig trygg med det. Gud välsigne dig. Amen.